Från första Korinthierbrevet, kapitel 2, och vi läser verserna 1-5. Och då skriver aposteln Paulus så här: När jag kom till er bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Om man hoppar, vi låter den där bilden ligga kvar, jag vill att ni ska se texten hela tiden. Men hoppar man tillbaka till apostlagärningarna, då kan man läsa om hur Paulus kommer just till Korint. För det är det han skriver om här. När han kom till staden Korint i Grekland. Som missionär, det här är kring år 51-52 ungefär efter Kristus. Ungefär 20 år efter att Jesus har dött och uppstått. Alltså knappt 20 år, så här ligger vi väldigt nära i tiden. Han är utsänd av Gud, och precis som missionärerna nu för tiden, han är utsänd av en församling i Antiochia, sin hemförsamling kan man säga, som ligger nuvarande Turkiet. Då kommer han till Korint för att vinna människor i Guds rike. Korint var vid den här tiden en betydande stad, känd för sin stora betydelse för sjöfart, handel, sitt stora välstånd och sitt moraliska förfall. Bland annat för att man bedrev organiserad prostitution i stor skala vid Afrodite-templet i staden. Men när man kommer till Korint i Apostlagärningarna 18, då står det att Paulus först vände sig till judarna som fanns där. För det fanns judar spridda över hela Medelhavsområdet. Och något som kallas för de gudfruktiga, det var människor som inte var judar men som trodde på Israels gud. Och han försöker övertyga dem om att Jesus är den utlovade messias. Men de flesta av dem ville inte lyssna. Och då vänder han sig till hedningarna istället. De som inte känner skrifterna eller Israels gud överhuvudtaget. Och han stannar där i 18 månader och får se ganska stora framgångar faktiskt för Guds rike. Flera ledarna bland judarna, många andra korinter kom till tro och låter döpa sig. Innan han seglar vidare till Efesos. Som ligger då nuvarande Turkiet. Men när han skriver det här några år senare. Han skriver 2 brev till församlingen i Korint som bildades vid hans besök. Och de har vi i Nya Testamentet som första och andra Korinterbrevet. Och detta är ungefär 56-57. Han skickar dem från Efesos. Och där berör han då olika saker. Man förstår när man läser Korinthierbreven att det här var en församling med mycket andligt liv. Men det var också en församling med stora problem. Och många av de här sakerna tar Paulus då tag i första andra Korinthierbrevet. Men han börjar här i andra kapitlet i första Korinthierbrevet med att göra en resumé över hur han arbetade när han kom till Korint. För frågan är nämligen, hur kunde det bildas en församling på den platsen? Hur var det överhuvudtaget möjligt? När judarna som kände Israels Gud vände sig bort från Paulus förkunnelse och han fick vända sig till dem som inte ens visste någonting om Gamla Testamentet. Vad hade han då att bygga på? Och det är då vi kommer till texten. Jag läser den en gång till. När jag kom till er bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er? Jag hade nämligen bestämt mig för när jag var hos er att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga er en mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. När vi hade bön här om kvällen, då sa jag ungefär så här. Jag brukar inte komma ihåg vad jag ber, men jag kommer ihåg att jag bad ungefär så här: Gode Gud, låt mötet nu på söndag inte bli en avslutning, utan ett avstamp. Därför att det är alltid så för oss när vi går in i semestertider. Man sa det förr i tiden. Bara sommaren kommer så upphör väckelsen. Det är faktiskt så man sa. För folk blev så upptagna med andra saker. Det kunde vara väckelse på vintrarna i staderna. Massor av människor kom till tro och kyrkorna fylldes. Men så var det sommar, då dog allting ut. Så sa man om pingstväckelsen också när den kom. Men den utmärkte sig faktiskt på det sättet att den inte dog ut på sommaren. Utan den tog ny fart då. Och vi har varit inne här i en bönekamp för församlingens framtid under ett halvårs tid. Och den har tröttat ut både mig och er. Det vet jag. Och vi är slut och vi behöver vila. Men min bön är ändå, gode Gud, låt oss få ett avstamp och inte en avslutning. Jag vill inte att den mark vi har vunnit, att den ska gå förlorad därför att vi tappar greppet. Och då kom den här texten till mig. Och grep tag om mig häromdagen och kände, ska jag tala om det här nu? Ja, kanske är det. Det är det här som är det viktigaste. Jesus Kristus som korsfäst. Därför att jag har levt med en känsla också av att vår församling står inför förändringar. Nu har vi bearbetat den andliga världen i bön. En del problem vi har haft här internt har rätts ut. Det finns mycket kvar, det vet både du och jag. Gud kommer ta hand om det. Men till hösten här, när vi börjar gräva i ordet, när vi kanske börjar vända oss utåt, när vi möts igen, då är min bön. Jesus Kristus som korsfäst ska vara det centrala i allting. Evangeliet får lyftas upp, det enda som faktiskt kan förändra människor runt omkring oss. Och vi ska se hur otroligt detta är egentligen. Jag ska försöka lägga ut texten för er. Vad betyder det som händer här? När han kommer till Korint, Paulus, så resonerar han så här. Och det bildades en församling. Hur var det möjligt? Det börjar med att han bestämmer sig för att göra, inte göra en sak. Ibland kan det vara det man ska fokusera på. Vad Paulus inte gjorde när han kom till Korint. Han säger det. Jag predikade inte Guds hemlighet med stor vältalighet och hög visdom. Vad är Guds hemlighet? Är något man funderar på det? Bibeln säger att Gud är en Gud som uppenbarar hemligheter. Vet du det? Och när Gud gör någonting, då talar han om det för oss. Han anförtror sig för oss. Alltså, Gud har saker som är hemligt som han vill dela med dig och mig. Och att Jesus blev människa och dog för våra synder, detta kallas i Bibeln för Guds hemlighet. Jag har en kollega uppe i Norrland som har en jacka som man går runt med på stan ibland. Och på den står det så här. Jag vet något du inte vet. På ryggen står det. Jag funderar på vad han menar. Men det tog några år. Jag är ganska trög nämligen. Men helt plötsligt insåg jag bara. Det handlar om det här. För jag hade en jättemärklig upplevelse i Göteborg en gång. Vi var nere på Nordstan och gick runt bland alla människor. Och nu var det på den gallerian en gång i Göteborg. Det var fullt med folk överallt. Och jag gick inte runt där och tänkte på Gud eller var särskilt andligt. Men helt plötsligt mitt i detta myller av människor så kände jag på något sätt att jag vet något som de här människorna behöver höra. Alltså det finns en hemlighet som Gud har uppenbarat, nämligen att Jesus har dött för våra synder. Det är det som är Guds hemlighet. Och det var den som Paulus kom till Korinth. Han var inte bekymrad över om de hade mat och kläder i första hand eller om de hade dåligt självförtroende eller relationen var till staten eller någonting och de hade något att göra på fritiden. Det var inte alls, han var inte intresserad av det. Det var Guds hemlighet han ville berätta för dem. Och den hemligheten beskrivs så här. Den hemlighet som genom tider och släktled varit dold men nu har uppenbarats för hans heliga, alltså de som tror. Han säger här, det var inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade. Stor vältalighet, hög visdom, det var någonting som grekerna älskade. Studerar man antikens Grekland så ser man, det myllrade av filosofer. Och de var totalt besatta av hur man lägger fram sin sak, hur man argumenterar, hur man ska framstå. Alltså man lärde sig verkligen muntlig framställning på ett sätt som vi har inte en aning om det idag. Vi tror att människorna då var korkade, inte alls. De var mycket smartare än vad vi är, tror jag, många stycken. Och de argumenterade logiskt för sina, för att komma fram, för sina ståndpunkter, för att komma fram till en slutsats. Men när Paulus kommer dit så säger han, jag talar inte till dem på det sättet. Han gjorde inte det. Han kunde ha valt att möta dem på deras egen planhalva genom att lägga fram tron på Jesus på ett sätt som var relevant för dem. Eller hur? Genom att använda stor vältalighet, hög visdom, invecklade resonemang eller vad det nu kan vara för någonting. Men han gjorde inte det. Vi ska inte heller sträva efter att vara relevanta. Om du hör någon som står i en talarstol och säger att vi måste göra evangeliet relevant för människor, spring genast därifrån. Evangeliet är relevant därför att det är irrelevant för människor. På grund av att det totalt bryter mot hur folk vill att det ska vara. Det är därför det är relevant. Och vi kan inte göra det relevant. För det gjorde inte Paulus när han kom till Korint. Vad gjorde han då? Han bestämde sig. Står det där. Jag hade nämligen bestämt mig för. Okej. Okay? Jag tittade i lexikonet. Att bestämma någonting. Det här betyder att man mentalt eller juridiskt träffar ett avgörande, fäller ett utslag, ordnar någonting, godkänner, separerar eller utväljer. Alltså det här var ett, det var som att slå ner en påle i marken. Här. Så här ska det göra. Målmedvetet, han hade avsagt sig alla andra alternativ. Det fanns en enda sak som gällde, nämligen vad då? Att inte veta av något annat än något. Här använder han ett annat ord som betyder att se, skåda, vara medveten om, veta, bry sig om eller förstå. Och eftersom han säger att han inte ville veta av något, då är det tydligt. Det fanns någonting som Paulus aktade mer än allt annat som hade så stor betydelse att allt annat billigt talat försvann ur hans medvetande. Han ville inte längre se, inte längre vara medveten om det, inte längre försöka förstå något annat än det som var det allra viktigaste. Och vad var det? Jesus Kristus och honom som korsfäst. Detta var det enda som betydde någonting. Allt annat, det var som han tog ett stort radergummi och så tog han bort det. Ur sitt medvetande, ur allt han sysslade med. Det fanns inget annat. Jag talade endast om Jesus Kristus och honom som korsfäst. Och detta två delar. Han talade om Jesus, vem Jesus var, att Jesus föddes, att han blev människa, vilka under Jesus gjorde, att han var Guds son, den av judarna väntade Messias. Och vi har också rätt att tala om Jesus. Han ska vara centrum i våra liv, våra församlingar. Det är väldigt, väldigt viktigt. Men det finns många som talar om Jesus. Men det viktigaste med Bibelns Jesus är inte allt det där andra som jag räknade upp. Utan att han blev korsfäst. Sinre. Om vi tar bort ordet korsfäst ur den här texten. Och bara säger att jag vill inte veta av något annat än Jesus Kristus. Då har vi förlorat 90% av innehållet här. Poängen är att Jesus Kristus blev korsfäst. Det är det centrala. Och när kyrkorna talar om Jesus men inte nämner att Jesus blev korsfäst. Då har vi förlorat 90% av vad Jesus står för. Därför att kristendomen står och faller med att Jesus blev uppspikad på ett kors. Allting handlar om att Jesus blev korsfäst. Och allt annat som du och jag upplever, bönesvar, pånyttfödelse, omvändelse, dop i vatten, dop i den heliga ande, Guds kraft, helande. Att Jesus ska komma tillbaka, att vi har himlen framför oss. Det står och faller med att en gång på Golgata blev Gudasonen ditspikad för dina och mina synders skull. Tar vi bort det har vi inget evangelium kvar. Och det var det som Paulus talade om. Han nämnde Jesus som person, men framför allt Jesus som korsfäst. Och han säger längre fram när han ger församlingen dess allra äldsta och första trosbekännelse. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Detta är det första han nämner. När du och jag ska bekänna vår tro, då säger vi att vi tror på Gud, Fader och så vidare. Det är alldeles sant. Men detta är ännu viktigare. Att Jesus dog för våra synder. Detta är det centrala och det absolut mest grundläggande. Jesus blev människa. I Filipperbrevet 2 skriver Paulus målan om detta. Han avstod från allt och antog en tjänares gestalt när han blev som en av oss. Sedan han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig lydig och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Där blev han hängd, bar världens synder på sina skuldror och dog en död krossad under den heliga rättvisan för att du och jag skulle gå fria. Och det var det här som var det viktigaste med Jesus. Inte hans personlighet. Jag är fascinerad av Jesu personlighet. Hur han var mot människor. Det är ju otroligt, va? Hans etik. Läser man gamla teologiska böcker så var människor väldigt intresserade av Jesu etiska standard. Hur han resonerar. Läs Bergspredikan. Hur ska man bemöta människor? Vad händer om man blir slagen i ansiktet? Ska man vända andra kinden till? Hans etik är alldeles fantastisk. Han gjorde under som ingen annan har gjort. Han uppväckte döda. Han gick på vattnet. Han mättade 5000 män med 3 bröd och 2 fiskar eller hur det nu var. Allt det där gjorde han. Och hans sätt att bemöta utstötta människor. Tänk på synderskan, hon som hotades av stening. Och de driver fram Jesus mot honom och så säger de: Mästare, i Mose lag står att denna kvinna som har tagits på bar gärning för äktenskapsbrott, man kan fundera på var mannen någonstans, hon ska stenas. Vad säger du? Den som är fri från synd kan kasta första stenen. Och med de orden så lyckas han upplösa samlingen. Hur fantastiskt var inte Jesus när han mötte människor som var utstötta av andra? Men detta är dock inte det viktigaste. Det viktigaste är han dog för våra synder. Detta var Paulus kärna i hans evangelium. Och det enda evangelium han ville predika. Och frågan är, har vi samma inställning? Tänker människor om oss när de möter oss och vet att vi tror på Gud? Att det är det här som är det viktigaste? Är det det? Och när människor pratar om Beteskyrkan, om man nu gör det, vet de att det är det här som är det centrala. Att där tror de, knäppa som de är, att Jesus har dött för deras synder. Är det det de tänker? Eller tänker de något annat? Vad är det vi är kända för i kyrkorna nu för tiden? Är det blinkande ljus, rökmaskiner, hög musik? Eller är det att vi tror att Jesus dog för våra synder? Vad är det människor tänker på när det gäller kristendomen? Är det en överslätande snällhetsteologi där allt är okej så länge det sker i kärlekens tecken? Eller är det att Gudasonen har burit straffet på Golgata för dig och mig? Är det det människor känner till? Om människor tänker på någonting annat än Golgata när de ser på dig och mig, då behöver Gud göra någonting. För det måste i sådana fall förändras. Och det var det här evangeliet om att Jesus blev uppspikad på korset som gjorde att Paulus mötte så mycket motstånd överallt. Tidigare i brevet så skriver han så här: judarna begär tecken och grekerna söker visdom. Alltså judarna ville se under och tecken för att tro. Och grekerna, de ville ha visdom, snygga utläggningar, resonemang. Men så säger han, vi predikar Kristus som korsfäst. Han kommer tillbaka till det här hela tiden. Kristus som korsfäst, Kristus som korsfäst. Och säger han, för judarna en stötesten. Och för hedningarna en dårskap. Denna korta beskrivning av evangeliet var inget annat än en stötesten för judarna. Här står ett ord i grekiskan som vi översätter med skandal. Skandalon står det. Något kränkande är orsak till fall än snara. Judarna kunde inte acceptera tanken på en lidande messias som dessutom spikade upp på trä och därigenom blev enligt Moselag en förbannelse. Och därför läste de skriften utan att förstå den med en slöja framför ögonen. Och de missade det allra viktigaste, nämligen att messias skulle lida och dö för mänsklighetens synd. Ni som är lite yngre vet inte att det har funnits ett land som heter Östtyskland. Jo, ni kanske har hört talas om det. En gång i tiden var Tyskland delat mellan Västtyskland och Östtyskland. Och östra Tyskland, där hade man ett politiskt system som var fruktansvärt. Man tror att man hade ungefär 2 politiska angivare per 100 invånare. Så överallt så samlade man den hemliga polisen akter om människor, alltså uppgifter. Och gjorde du någonting som tydde på att du var politiskt illojal, då blev du inhämtad direkt. Men grejen var att någon har sagt att hemliga polisen i Östtyskland, de var så intresserade av detaljer så de missade det viktigaste, nämligen att muren höll på att falla. Samma problem hade judarna när de läste de gamla skrifterna. De grävde ner sig i sånt, hur vi ska uppfylla Guds bud. Och det är viktigt naturligtvis. Men det viktigaste som gamla testamentet hade att berätta om, det är att en dag kommer messias, han ska lida och dö för våra synder. Det missade man. Det var problemet. Och därför var evangeliet om den korsfäste för dem en fullständig förolämpning. Hur kan du påstå något sånt? För hedningarna var en dårskap, en absurditet, något löjeväckande, rena galenskaperna. Att Jesus blev korsfäst för våra synder. Och de kunde inte tro att Gud hade blivit människa. För de var kroppen ond och det gudomliga och det mänskliga kunde aldrig samsas. Och hela den kristna tanken på att Jesus borde Gud och människa var för dem absurd. Och dessutom att Jesus skulle uppstå från det döda kroppsligen kunde man inte heller ta till sig. Om man nu hade dött bort från kroppen, då vill man väl inte ha tillbaks den. När man äntligen blivit av med den. De kände inte skrifterna och hade inte någon som helst naturlig koppling till den tankevärld som Paulus presenterade. Och vi ska komma ihåg det. Evangeliet om Jesus Kristus och honom som korsfäst kommer att vara absurt och dåraktigt i alla kulturer, i alla sammanhang. Det kommer aldrig att uppstå en kultur på jorden där detta inte är stötande. För lyssna på mig nu. När det vi tror på, inte hur vi beter oss, men när det vi tror på inte längre provocerar den människa som inte är omvänd, då har vi förlorat någonting. Och jag säger inte det för att jag vill provocera människor, men Bibeln framställer evangeliet som någonting som är så absurt att människor inte kan ta emot det om inte Gud gör ett under. Och det är det som är poängen i hela Paulus text. Vi tror på ett evangelium som inte går att tro på. Jag kommer tillbaka på det. Och enda sättet att tro på det är att Gud gör någonting i våra hjärtan. Föder upp på nytt. En oandlig människa, säger Paulus längre fram, tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Men detta evangelium som var så dåraktigt var också hemligheten bakom framgångarna. Det bildas ändå en församling här. Ser ni det? I Korint. När jag kom till er, sa han. Och detta säger han då början på 50-talet. Och några år senare kan han skriva till den församlingen. Det fanns ingen församling när han kom dit. Och så bildades det ändå en. Det var också evangeliet, trots att det var en dårskap, som var orsaken till framgången. Han skriver så här: för de kallade, både judar och greker, då predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet är starkare än människan. Kraften till frälsning ligger i samma evangelium som också orsakar så mycket motstånd. Därför att Gud har bestämt Att genom att evangeliet är dåraktigt i människors ögon och totalt frångår deras eget sätt att tänka, så kan han frälsa var och en som tror. För så har Gud bestämt. Genom att göra det så täpper han till munnen på alla visa och kloka i den här världen. Varför då? Jo, människorna älskar sin egen intelligens. De älskar sin eget sätt att kunna resonera. De tror att de vet bäst i alla stycken. Människan är besatt av det högmodet. Hon ser upp till sig själv som skapelsens krona och som den som har koll på allting. Därför väljer Gud att genom ett dåraktigt evangelium som inte alls appellerar till människans eget intellekt frälsa var och en som tror. Förstår ni? Gud täpper så till munnen på alla kloka och visa människor och förhärligar sitt eget namn. Men trots detta så var Paulus svag, rädd och mycket orolig när han kom till dem, skriver han här. Ser ni det? Man kan förstå med honom, därför att rent mänskligt hade han ingenting att komma med när han kom dit. Hur skulle han kunna, jag läser innantill här, övertyga dessa konservativa judar och dessa okunniga greker att Jesus är Herren som de måste böja sig för? Romarriket var ju kejsaren man skulle böja sig för och säga kejsaren är Herren. Här kommer Paulus och säger, okej, kejsaren ska vi inte böja oss för, ingen av de gudarna jag trott på, utan det är denna underliga snickare från avkroken Galileen och som också avrättades av romarna som en status fiende. Det är han som är Guds son och världens frälsare. Rent mänskligt fanns inte en enda chans att få någon att tro på detta. Och läser man vad samtida romerska historiker skriver om de kristna, så bekräftas den bilden. De betraktade de kristnas budskap som sämre än godnattsagor. Så står det. Och som rena illusioner. Det var löjligt, menar man. Trots detta kom människor i skaror till tro på det. Därför att Gud använde det dåraktiga i evangeliet för att frälsa var och en som tror. På grund av detta, Paulus använde sig inte av övertygande ord, inte mänsklig visdom, utan han förlitade sig fullständigt på en bevisning i ande och kraft. Gud har inte bestämt att du och jag ska vinna någon genom att kunna lägga ut orden på rätt sätt. Utan det är genom att Gud gör någonting i de människors hjärtan som hör evangeliet. Paulus visste att det är sant det som Jesus säger, att det är anden som ska överbevisa om synd, dom och rättfärdighet. Och han skulle inte förvänta sig att någon skulle tro på hans budskap om inte Gud gjorde någonting. Om inte Guds ande verkade för deras hjärtan som hör evangeliet. Därför var hans uppdrag, han lägger fram evangeliet i all sin enkelhet. Och sen litar han på att anden ska göra resten. Låt oss gå till Johannes 3 och 3. Avslutningsvis. Där står i tredje versen så här. Det var en man som kom till Nikodemus, eller kom till Jesus mitt i natten. Mannen hette Nikodemus. Han var en av judarnas rådsherre. Och då säger Jesus de förlösande orden här. Jesus svarade: amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Paulus säger, bra att du tog upp den på skärmen där. Men Paulus säger ju att han ville inte att deras tro skulle bygga på mänsklig visdom utan på Guds kraft. När ni mina vänner här nu går in i sommaren och vi har en höst framför oss. Det är några saker som är väldigt viktiga. Det första är att vi håller fast vid att vi tror på Jesus Kristus och honom som korsfäst. Och att det är det som vi framhåller i alla sammanhang. Och när vi börjar arbeta för att vinna människor för Guds rike, så är det här som är det väsentliga. Det finns mycket annat i kristendom som människor behöver lära sig. Men får man inte höra att Jesus har dött för en synder och förstå vad det är, så kan man inte bli frälst. Och evangeliet kan faktiskt stöta bort människor. Låt säga att det kommer in 100 människor här. Och vi med Guds hjälp får förklara för dem. Jesus har dött för din synd, du behöver omvända dig och tro. Det kan hända att 90 av dem stormar ut härifrån, upprörda över att vi påstår något så fruktansvärt. Men 10 av dem kanske tar emot det. Men om vi inte presenterar det här, om det inte är det här som är det väsentliga för oss, och vi inte ber att andra överbevisar, utan vi pratar om andra saker, då kan vi ha 500 människor här inne. Och ingen kommer att bli född på nytt. Därför att ingen har hört om det som är den frälsande kärnan i evangeliet. När Paulus kommer till Korint, vad skulle han göra? Han kunde välja, gå dem till mötes, försöka vara relevant, försöka möta dem på deras planhalva. Nu menar inte jag att vi ska bygga onödiga hinder för människor att komma till tro, inte alls. Vi ska lyssna på hur de tänker, hur de har det. Men när Gud låter oss att säga någonting, vad är det som ska komma ut? Gode Gud, hjälp mig att det blir så i mitt liv. Det är Jesus har dött för din synd. Det finns evigt liv. Det finns någonting som kan förlösa dig ur dina synder. Du kan få bli en ny människa, en ny skapelse. Du kan få evigt liv. Varför? Det finns en som har lidit och dött för dig. Det finns en som har gett sitt liv. Det finns en som har blött för dig. Det finns en som har burit straffet. Det finns en som har tömt en bägare som innehöll Guds vrede över synden. Den har han tömt till botten för din skull, för att du skulle få evigt liv. Du så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror inte ska gå under utan ha evigt liv. Amen. Låt oss be. Himmelske Fader, tack för evangeliet som frälser var en som tror. Tack att ditt evangelium är Guds kraft i frälsning. O Herre, vi känner oss små och betydelselösa inför det stora som du har gjort, Herre, genom din son. Och vi kan varken lägga till eller dra ifrån till ditt evangelium, Herre. Men vi ber att evangeliets kraft ska få uppenbaras i vår gemenskap, i vår församling. Och vi ber, Herre, att under sommaren, Herre, och under den hösten ligger framför, så är det evangeliets kraft som ska driva ditt verk vidare. Tack att du ser oss som är här idag. Jag ber dig, möt med oss med den heliga ande och gör detta levande för oss. Att det är Golgata kors som är det centrala i hela våran tro. Och utan det faller allt det andra som ett korthus. Men jag vill också be dig för alla de människor som finns utanför de här fyra väggarna. Himmelske Fader, jag vet att det är din längtan att nå dem med detta evangelium. Och därför ber jag dig, utrusta din församling. Beklä den med kraft ifrån höjden. Lägg dina ord, Herre, i vår mun. Och sänd oss ut att berätta för alla människor vi möter att det finns en Gud som har sänt sin son till ett försoningsoffer för våra synder. Herre, detta är min bön. O Herre Jesus, låt evangelisk kraft få uppenbaras i vår gemenskap. I Jesu namn. Amen.